Det är jättegott att få träffas och fira gudstjänst tillsammans idag. Och jag vill kasta ut en fråga så här från början som du kan fundera på. För vi har ju många olika typer av relationer med olika människor. Fundera på om du kan komma på hur många olika du har. Alltså, dels finns ju familjerelationer, de närmaste en, och så finns ju kärleksrelationer. Och så har man ju arbetsrelationer om man då har ett arbete som man kollegor. Och det är en viss typ av relation som är annorlunda kanske andra. Och så har man ju, om man går ofta till en läkare, så får man kanske en relation till den personen som funkar på ett sätt. Och jag kan tänka att jag har ju en viss relation till de som jobbar på Kristina kyrkans personalmatsal. Alltså Linne pizzeria som ligger bredvid här. Det är också en relation som bygger på att jag ger dem pengar och de ger mig en calzone Hawaii. Det är det jag vill ha. Och det är en ganska svag relation på ett sätt. För vi kommer kanske inte hålla kontakten liksom hela livet. Vi får se. Jag hoppas det att de vill ge mig pizza hela livet i och för sig. Och så finns det massa olika relationer som är olika starka och svaga. Och det som börjar som en arbetsrelation, som kollegor, kan ju bli en vänskapsrelation som är mycket djupare. Och det som börjar med chef och anställd kan ju bli en djupare relation med tiden. Men nu ska vi fundera då på vilken relation har Jesus till sina lärjungar? Är det kollegor? Är det student och lärare? Hur hänger de ihop med varandra? Vi kan ta första bilden. För det här stycket börjar på ett sätt som jag tror är jätteviktigt och säger väldigt mycket om vem Jesus är. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Så startar hela den här delen av Johannes evangeliet som börjar med de här avskedstalen och sen fortsätter med Jesus död och uppståndelse. Han älskade dem in till slutet. Det här är inte kollegor som träffas när de har den här middagen. Det är inte studenter och handledare, utan det är nära vänner. I Johannes 15, längre fram i det här, i den här delen, så säger Jesus så här: jag kallar inte längre tjänare, ty en tjänare vet vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Han älskade det här gänget lärjungar som han följde. Det var en väldigt brokig skara och han fick ibland säga åt dem och ibland liksom korrigera dem ganska ordentligt. Men han älskade dem och det var deras relation. Och jag tänker att allt det Jesus sen säger till dem, det han gör för sina lärjungar, med sina lärjungar, både då och nu med oss, bygger på detta. Han älskade dem in till slutet. Både in till slutet i sitt eget liv, men också, tänker jag, in till slutet i ditt och mitt liv, så älskar han oss. Och in till slutet i hela världshistorien så älskar han dig och mig. Så ska vi förstå Jesus, och det är den relation som Jesus vill ha till oss människor. Som bygger på den kärlek som han har och som vi kan få ge tillbaka. Du vet, en arbetsrelation, den tar ju slut när arbetet tar slut. Och handledaren och studentens relation tar slut när C-uppsatsen är inlämnad, så att säga. Men den här relationen som Jesus beskrivs ha, den tar aldrig slut. Mitt i detta, när jag läser det här kapitlet, så får jag en fråga som jag har ställt mig några gånger innan också. Och det handlar om de här lärjungarna. Och vi kan ta nästa bild. Varför fick Judas vara kvar? Han nämns ett par gånger i den här texten, lite i förbifarten. Och Judas var ju den som efter ett tag sedan förråder Jesus. Han skäl ur den gemensamma ekonomin, för han är kassör och har möjlighet till det. Och han möjliggör att Jesus blir tillfångatagen av de romerska soldaterna. Jesus verkar veta om det här. Han vet vad Judas går för, och så får Judas ändå vara kvar. Hur kommer det sig? Man kan ju argumentera utifrån att på något sätt att Jesus vet liksom vad som behöver hända, och där behövs Judas i den ekvationen. Men jag vet inte, jag tror de romerska soldaterna hade kunnat ta Jesus ändå ganska enkelt, för han visade sig väldigt offentligt. Varför fick Judas vara kvar? Jag tänker att även i Sverige, med all den anställningstrygghet vi har, så hade Judas fått sparken för länge sedan. Han förråder och stjäl. Så behandlar han den som sägs älska honom. Varför får Judas vara kvar? Jag tänker att det här säger något väldigt viktigt om Jesus och hur han fungerar. Det är helt enkelt nåden det handlar om. Att Jesus ger en andra chans och en tredje chans och en hundrade chans när det behövs. Att Jesus älskar sina lärjungar in till slutet betyder att han älskade Judas in till slutet. Den kärleken, den är inte bara någonting som Judas fick. Den möjligheten att få liksom en chans till, den får du och jag också. Och den ska vi ge till våra medmänniskor. Det är nästan provocerande att han får vara kvar. Men så är nåden. Men varför gör Jesus detta? Att tvätta lärjungarnas fötter? För dem var det en vardagssyssla som slaven eller tjänaren i hushållet skötte, eftersom man gick till fots. Det var sandigt och dammigt, och man hade sandaler på sig. Därför blev man smutsig, och då var det helt enkelt så att man innan man åt blev tvättade på fötterna, så att man var ren helt enkelt och fräsch inför att äta. Och när man åt i det samhället, så var det ju inte så att man gömde fötterna under bordet, eftersom man inte hade några bord, man låg till bords. Så mina fötter var ju den nästa person hade sitt huvud. Jag vet inte riktigt hur de gjorde när de låg till bord så där, men det var ju behov av att bli ren, och det var en väldigt praktisk syssla. Och nu gick Jesus in och gjorde den här gången. Jag tänker på tre anledningar till varför Jesus gör detta. Den sista anledningen är det han säger själv på slutet, men jag ser ett par saker till. Vi kan ta nästa bild. Jag tänker helt enkelt så att Jesus tvättade deras fötter av omsorg. Han såg, vi missade en grej här. Det är ingen här som har tvättat fötterna. Det behöver vi göra innan vi äter. Ja, men då gör väl jag det då. Jag tror att Jesus var praktiskt lagd. Och det ser vi vid andra tillfällen i evangelierna också. Där han har en tanke, han säger, men nu ska jag inte bota så många fler sjuka. Nu ska jag inte göra under, för nu ska jag inte få så mycket. Nu behöver jag dra mig lite undan här. Och så ser han att människor har behov och säger, men jag måste ju hjälpa, så gör han det ändå. Och gör något annat än det han hade tänkt. Jesus har omsorg om sina lärjungar. Därför gör han den här enkla sysslan. Därför tar han den rollen som inte alls är hans egentligen. Han var ju mästaren, det mest värdefulla i rummet i någon typ av hierarki. Men han gör den enklaste sysslan. Bara för att han bryr sig. Och för det andra, om vi tar nästa bild, så tänker jag att han tvättade deras fötter för att visa någonting om vem han är och hur han fungerar. Lärjungarna växte upp i ett samhälle där man hade en syn på makt som att makt är den som har mest soldater. Makt är den som är på toppen av hierarkin, och egentligen är det ju precis så i vår tid också. Det är så vi ser på makt. Vem är mest värdefull? Och Jesus vill visa att han är annorlunda. Han funkar på ett annat sätt. Han tar den enkla sysslan. Och för det tredje, så tvättar Jesus lärjungarnas fötter för att ge ett exempel. Och så säger han väldigt tydligt, nu ska ni göra så här. Varsågoda, förstår ni nu vad jag har gjort med er? Så på ett sätt så ska man ha en liten varning inför att vi tar emot en gåva från Gud. Om vi tar emot någonting från Jesus, så tror jag nästan att Jesus säger, vänta nu. Vet ni nu vad jag har gjort med dig? Nu ska du ge det här vidare. Ger Jesus oss nåd, kärlek, omsorg, vad det nu kan vara, så ger han oss ett exempel. Och Petrus, han går inte med på det här. Som vanligt är han väldigt burdus och rakt på sak och säger nej, du får inte tvätta mina fötter. Och sen när han förstår att det är väldigt viktigt för Jesus, ja då blir han tvättad hela hand. Och så får Jesus en, ja men lugna ner dig. Det är ju ungefär det han säger, det räcker med fötterna men jag vill göra det. Och det är okej att Petrus inte förstår och säger stopp och belägg. Jesus pratar med honom och det blir en dialog som landar i att Petrus hakar på i det Jesus vill göra. Det är helt okej att läsa Bibeln och säga, nej men hallå, vad gör du Jesus? Vad säger du? Vad är det här? Jag förstår inte. Det är okej att bli upprörd. Det blev Petrus och det var okej där och då. Fortsättningen är naturligtvis att lyssna på Jesus, att ta ett samtal med Bibeln när man inte förstår. Men Petrus är viktig i den här texten, tänker jag. Jag var inne lite där på makt, och det är ju temat för idag, Jesus och makt. Och vi har ett visst sätt att se på makt och inflytande och vem som är ledare och hur man ska vara ledare. När USAs president, som vi får räkna som en av världens mest inflytelserika och personer med mest makt, kommer in i ett rum så är allt minutiöst planerat. Det finns ingen möjlighet att liksom, något vardagligt händer, utan allt är förberett i minsta detalj. Det är vakter överallt och alla fixar för presidenten så att han bara ska göra det han ska göra. När Jesus kommer in i ett rum så är det helt annorlunda. När Jesus föds så föds han i enkelhet. Och hans introduktion liksom till världen är motsatt hur vi tänker att makt och inflytande ska vara. Så vem har egentligen makt? Och vi är vana att tänka att det är chefen, den som är högst upp i hierarkin, statsministern, som har mest möjlighet att påverka. Och de personer som är ledare har ju mycket möjlighet att påverka. Så är du som jag ledare så har man ett viktigt ansvar. Men Jesus vänder också upp och ner på den här tanken och gör det möjligt att vi alla kan säga att nej, men jag har möjlighet att ha inflytande, att ha någon typ av makt och påverka, inte genom att vara den som säger så här ska vi göra, den som var högst upp i hierarkin, utan genom att vara den som böjer sig ner och tvättar någon annans fötter och hjälper till och städar och hjälper någon med något praktiskt. Och det säger Jesus, då påverkar man. Då är man med och förändrar. Och det är jättebra att vara ledare och så. Men det är inte det som är den enda vägen för Jesus att göra det. Han undervisade och pekade ut riktningen. Men han böjde sig också ner på knä och påverkade lärarnas liv genom det enkla och genom att hjälpa dem. Och när vi som kristna, som kyrkor, säger att vi vill påverka vårt samhälle, så kan vi ibland tänka oss att vi vill ha politiskt inflytande och så här, och det skulle vi behöva i och för sig. Det är väl bra. Men när vi säger, och du säger, att du vill vara med och påverka, tänk så här, att enligt Jesus så kanske du då säger, jag vill tvätta flers fötter. Jag vill städa fler toaletter. Jag vill hjälpa fler människor med det där enkla som ingen annan vill göra. Det är kanske det vi säger om vi vill säga att vi som kyrka, Kristinakyrkan, vi vill påverka Lindesberg. Det kanske är att göra det Jesus gör i den här berättelsen. Är vi redo för det? Är jag redo för att ta Jesus som exempel? Med livet med Jesus som Herre, tänker jag, börjar på knä inför honom som älskar oss. En bekännelse av vem Jesus är. Och livet med Jesus som Herre, det slutar på knä inför våra medmänniskor där vi betjänar och hjälper varandra. Livet med Jesus som Herre, det levs med en handduk och en skål vatten. Livet med Jesus som Herre, det leder oss till tjänande och omsorg och praktisk hjälp. Våra liv med Jesus, då påverkar vi vår värld genom enkelhet och ödmjukhet. Vi ber. Gud, hjälp oss att falla på knä. Inte bara inför dig, du vår Herre och Mästare. Men hjälp oss att också falla ner på knä inför våra medmänniskor och hjälpa. Vara ödmjuka och ställa upp och finnas till hands. Hjälp oss att inte tro att vi bara ska påverka genom att ha ordet eller att vara den som bestämmer. Utan hjälp oss att påverka och förändra denna värld till det bättre genom att sträcka ut en hand. Genom att fixa och trixa och hjälpa. Hjälp oss att leva i ödmjukhet. Precis som du gjorde. Amen.